Jag vill börja med att läsa den här bibeltexten som hör till idag. Och den finns ifrån Markus evangelium kapitel 1 vers 14 till 15. Och det är en predikan som är alla konfirmanders högsta dröm. Den är tre meningar lång och de är korta, de tre meningarna. Det kanske till och med bara är två med ett komma. Jag tycker vi står upp. Vi behöver stå lite, tror jag. Och så står det så här. När Johannes, alltså Johannes döparen, hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och så satte han sig, eller han satt nog redan från början. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Varsågoda och sitt. Jag kommer på mig allt oftare att gå runt hemma och försöka lyssna efter tystnaden. Det är nog någon slags konsekvens av hur livet ser ut i övrigt. Och när jag går ner i mitt kök och sätter på kaffebryggaren som är min kompis, då, och det blir så där alldeles stilla, så är det två ljud som jag hör. Det ena är ett svagt brummande och det andra är ett ännu svagare brummande. Och det första kommer från kylskåpet och det andra kommer ifrån värmepumpen. Och de låter så där svagt, som man hör bara det om det är helt tyst i övrigt. Och det är först då som man har möjlighet att liksom inse att det här är någonting som fyller mitt liv hela tiden. Och just de där ljuden är ju ganska irriterande, eller de liksom bidrar inte med någonting. Om man då jämför det med den låten som vi, eller alla låtarna som fick höra, men den här gospellåten, sån musik som jag verkligen gillar, så är det ju, finns det ganska många gemensamma nämnare. Det är en viss typ av ljud, och den här lilla orgen vi har där bak, den påminner en del om det ljudet från mitt kylskåp, men det är ändå något helt annat. Och vad är det som är skillnaden? Jo, skillnaden ligger i det att det finns pauser och det finns rytmer. Alltså, kylskåpsljudet, det är liksom samma konstanta oregelbundna svängningar, och därför definierar fysikerna det som buller. En regelbunden svängning är en ton, oregelbunden svängning är buller. Och det är samma oregelbundna svängningar. Men det är liksom konstant hela tiden. Men det som skapar konst, det som skapar liv, det som skapar känsla, det är ju när man sätter en rytm till det här ljudet. Alltså det är det som kan få till och med lite brölande och svänga så där ordentligt. Det är det som gör att vi berörs av det. Alltså när vi skapar rytmer. Och så är det ju med allting i vårt liv. Att det är själva när vi tillför en slags rytm, en upprepning med en särskild tanke, det är då någonting väcks till liv. Det är då det blir levande, meningsfullt, och det blir möjligt att göra någonting av detta. Och så är det också med det som vi brukar kalla för liksom ett kyrkoåret. Alltså det här att vi vissa tider firar vissa högtider återkommande. Syftet med det är ju precis samma sak. Att väcka någonting till liv genom att låta det upprepas, att liksom återkomma, att skapa den här speciella känslomässiga anknytningen utlagt över någon slags helt liv. Och därför kan man ju inte säga så att, nej, men jag firade jul förra gången så jag behöver inte göra det i år. Och då tänker jag inte på det här andra att vi byter klappar med varandra och hoppas att ingen har köpt en dyrare julklapp till mig än vad jag har köpt till dem och så. Utan jag menar själva att vi firar jul, att vi minns vad det är som har hänt. Alltså i den här rytmen så finns det en särskild underliggande mening som liksom talar till hela vår mänsklighet. Och det är därför som vi lägger till vissa saker, som att vi firar inte bara jul utan vi har en förberedelsetid som vi kallar för advent. Och syftet med den är liksom att påminna oss om det som ska komma, om det som ska hända. Och syftet med adventstiden är att man mer och mer närmar sig och försöker förstå julen på ett rätt sätt, så att man kommer i rätt stämning, i rätt känsla, genom att ha den här rytmen och på det sättet skapa detta. Och därför så läser man den här söndagen, så kallas den andra söndagen av advent, just texter som handlar om Guds rike, om det som var det som Jesus oftast talade om, det som han återkom till. Men det finns också en slags underliggande större idé om detta som jag tror är viktig, och den tänkte jag uppehålla mig lite vid. Och när jag läser en sån här text som den här korta om att Guds rike är nära omvända, då ställer jag en massa självklara frågor till det. Det är sån, jag är nog lite skadad liksom, genom att jag har hållit på med detta ett tag. Och de här kommer rusande i mitt huvud utan att jag kan hjälpa det. Och därför tänker jag såna här enkla saker som: vad är Guds rike? Vad menade Jesus med det? Hur har kyrkan förstått detta genom olika tider? Och hur kan vi förstå detta idag? Och sen finns det den andra sidan av den här lilla texten vi läste. Vad är omvändelse? Hur hänger omvändelsen ihop med Guds riket? Och jag tänkte jag skulle försöka nysta lite i de här och förhoppningsvis komma fram till någonting som liksom är den här predikans poäng. Och vi ska se om det går. Det är inte säkert, men då tar vi nya tag nästa gång vi upprepar detta. Den första enkla frågan är: vad är Guds rike och vad menar det? Precis som Victor var inne på, så återkom Jesus till denna undervisningen ofta. Och på ett sätt är det mycket enklare, tror jag, än vad någon av oss tänker. På Jesu tid så var ju allting olika riken. Det fanns romarriket, det fanns stora riken, det fanns små riken. Och tanken, helt enkelt, det var ju att Guds rike, det var ett rike där Gud var kung. Eller där Gud var kejsaren. Och det var väldigt lätt att förstå för alla som hörde detta första gången. För så var det alltid. Det var så man tänkte. Alltså det finns alltid någon. Jag definierar mig inte utifrån ett speciellt gränser eller nation. Man hade inte uppfunnit nationalstaten och det sättet att tänka. Utan man tänkte i riken. Och man tänkte att den som bestämmer över mitt liv, det är den, i dens rike befinner jag mig. Och då tänkte ju människor så här spontant när de hörde detta. Aha, det måste betyda att Gud på något sätt ska liksom bli den som ersätter den romerska kejsaren som ytterst sett bestämde över dem som bodde där på Jesu tid. Och det var ju alla de här människornas dröm. Man hade levt under ett förtryck som hade hårdnat mer och mer. Man hade gjort olika former av uppror. Och att tala om ett förändrat styrelseskick, det slog liksom an hos alla de som lyssnade. Det var den tidens hetaste politiska fråga. Men Jesus förklarar ganska tidigt att det är inte så som ni kanske tänker er. Att det i första hand skulle vara ett politiskt rike. Utan han är tydlig och säger att riket finns inom er. Och så återkommer Jesus gång på gång till olika typer av undervisning där han försöker förklara hur riket växer. Alltså det växer inte som andra riken genom att man krigar sig fram. Utan han använder bilden av en gäst. Alltså precis som man kan baka in en gäst i en deg och sen plötsligt finns gästen överallt. Så fungerar det med Guds rike. Alltså det sprider sig inte genom erövringar, genom makt eller genom våld. Utan det liksom kommer underifrån. Det är ett underminerande rike som kan ta sig fram lite var som helst. Och så talade Jesus ofta om vad det är som definierar det här riket. Och det skulle man kunna säga, det är en slags sammanfattning av all Jesu undervisning. Som ju ofta var ganska radikal. Att han vände på dåtidens och delvis nutidens förutfattade meningar. Han kunde säga att i detta riket är det inte så som det är i vanliga fall. Utan det kan vara tvärtom. Att de första ska bli de sista och de sista ska bli de första. En slags omvänd hierarki. Som kan vara svår att förstå. Och stora delar av bergspredikan är Guds rike. Och när de första kristna sen skulle försöka förklara detta så använder de olika termer. Paulus, som jag har skrivit många av breven längre fram, han kopplade detta mycket till den heliga ande och till anden. Och så gjorde han såna här uppräkningar där han sa att andens frukter, alltså så som det är när anden får bestämma i andens rike, i Guds rike. Det är tolkningen av samma sak. Då är det på ett visst sätt. Då kännetecknas det av vissa kvaliteter så som kärlek, glädje, frid och tålamod och så vidare. Och på något sätt så kan man ju se det här framför sig, hur detta kan ta form och hur detta växer fram. Men det som är intressant är att, eller det som jag tycker är intressant, ni kanske inte gör det, men jag ska försöka förklara för er så att ni också tycker det är intressant, det är ju att det här har förståtts väldigt olika genom kyrkans historia. Och det har funnits två stycken huvudinriktningar som delvis kan finnas kvar ännu idag och som har levt i någon slags konflikt med varandra och som jag tycker kan vara nyttigt att lyfta fram. Och det handlar, i vilken utsträckning är Guds rike någonting som ska hända i framtiden? Och i vilken utsträckning är Guds rike någonting som händer nu? Alltså, en vanlig strategi under långa delar av den kristna kyrkans historia, det har varit att tänkt att vi tänker nog att den enda chansen att kunna förverkliga alla de här sakerna, det är att göra det i framtiden. Alltså Guds rike eller himmelriket, det är olika ord som används för samma sak, är någonting som mest kommer äga rum i framtiden. Det är liksom den ena huvudskolan, kan man säga. Och då tänker man ju så här, att då måste ju det viktigaste vara att få med så många människor in i framtiden som möjligt. Och därför har man sagt att det viktigaste är att en människa kommer till tro, att man bekänner sin tro och då blir man kristen, då blir man frälst. Och då kommer man, när man dör, att komma till himlen. Och där blir riket. Och då lägger vi fokus på det. Så det enda som är viktigt i det här livet, det är att komma till tro. Har du en tro, då kommer du med i det nya riket efter det här livet. Och där kommer alla de här drömmarna och sakerna förverkligas. Det är liksom den ena falangen. Om man vill hårdra den så kan man säga, deras teologi sammanfattas på engelska, a pie in the sky when you die. Det är ungefär det som man säljer då. Ja. Sen har vi den andra sidan. Och det, nu blir detta lite karikatyr, men det är så. Det är när man säger att, och vad som händer när man dör, det vet vi väldigt lite om. Det kan handla om liknelser eller metaforer, det som Jesus berättar. Men Guds rike måste vara någonting som händer här och nu. Och därför så spelar det inte så stor roll om människor tror eller inte på Gud. Det spelar inte så stor roll om de har en kontakt eller inte. Utan det som spelar roll, det är om man står för de värderingar som Guds rike är. Och därför menar man att en kristen människas viktigaste uppgift handlar inte om tro, kontakt med Gud eller det som händer sen. Utan det viktigaste är det som händer nu. Nämligen att man på ett nästan politiskt sätt kan införa de här sakerna. Att man kan liksom jobba för de här värderingarna på ett sånt sätt så att detta stämmer. Och därför blir kanske tankar på rättvisa väldigt viktigt. Tankar på att liksom hjälpa till politiskt blir väldigt viktigt. Och man kämpar liksom för ett Guds rike här och nu. Och kan ni se, och jag ska motstå frestelsen att dela in olika samfund i de här kategorierna eller olika delar av kristenheten här, men har ni lite koll så kan ni nog göra det själva. Men det jag tror, och det som jag tror är den viktiga upptäckten, det är att det här är inte två olika saker, utan det här är i väldigt stor utsträckning samma sak. Och det tycker jag är så oerhört viktigt. Därför att det som Jesus säger så tydligt i den här texten och som är en slags programpunkt, det är att Guds rike är nära. Alltså han säger att det är på gång, att det kommer att hända. Och det som är intressant är att när man läser de här texterna så ser man att när det gäller framtidsperspektivet så var inte bara det att människor skulle lämna den här världen. Det är egentligen inte den visionen som Jesus har. Det är inte den visionen som finns under resten av Bibeln. Utan det som är visionen är snarare någonting helt annat. Nämligen att ja, man kommer nog till himlen när man dör. Den slutsatsen kan man dra. Men det viktiga är det som händer sen. Nämligen att en ny skapelse, det som man kallar för den nya skapelsen, kommer att uppstå. Alltså att allt det som har kännetecknat den här världen som vi kämpar med, som vi tycker är problematiskt. Dåliga relationer, lidande, svält, brist på resurser. Allt sådant kommer inte att lösa sig den dagen vi flyr den här jorden och lämnar den för en annan plats. Utan det kommer att lösa sig den dagen när det blir en ny skapelse, en slags förvandlad skapelse. Och detta tror jag är en väldigt viktig insikt som jag själv i alla fall har upptäckt genom att läsa och studera detta lite mer noggrant. Och för mig är detta så viktigt därför att det för ihop de här två perspektiven. Därför att jag tycker att båda de här sidorna har något viktigt att bidra med. Och det handlar ju naturligtvis om frågan om hopp. Det är ju ett populärt ord, inte minst sedan president Obamas kampanj när hela världen fick lära sig att om man bara säger hope med rätt röstläge så kan man få miljoner med människor att gå och rösta. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och det finns ju någonting särskilt med hoppet. Man säger att det är det sista som överger människan. Men vad är då det kristna hoppet? Vad är det som vi hoppas på? Vad är det som vi längtar efter? Är det att döden inte är allt? Att det finns någonting sen? Eller är det ett bättre liv här och nu? Och precis som de här olika tolkningarna av Guds rike så har de här olika tolkningarna av hoppet funnits. Att det viktigaste är att man kan erbjuda människor ett hopp efter döden. Det är det man vill kunna säga. Eller det viktigaste är att man kan erbjuda människor ett hopp om ett bättre liv här och nu. Och jag tror att precis också de här två frågorna är samma typ av fråga. Och detta förklaras kanske inte så lättbegripligt men ändå tydligast genom Jesu uppståndelse. Genom Nya testamentet så var man väldigt noga med att tolka detta med att den nya skapelsen, alltså den som inte kommer att separera oss från den här jorden, utan kännetecken för den nya skapelsen så som det beskrivs i Uppenbarelseboken 21, det är ju att Gud och människa till slut förenas. Alltså att himmel och jord förenas. Det står att Gud flyttar ner ifrån himlen till jorden. Så beskrivs den slutgiltiga visionen. Alltså all den andliga längtan som vi bär på, allt det som vi längtar efter ytterst sett, det kommer att förverkligas i den nya skapelsen. Men, och detta är de kristnas stora budskap, i och med att Jesus har uppstått från de döda som en förebådelse av alla dödas uppståndelse, så har Gudsriket redan börjat finnas här och nu. Alltså den nya skapelsen är redan påbörjad. Den är långt ifrån färdig, men den finns redan och man kan lära sig känna igen den. Alltså man kan sammanfatta det så här att det kristna budskapet är att den framtid som alla människor längtar efter, oavsett om man kan sätta ord på den teologiskt eller inte, den framtiden som så att säga är det som är gemensamt för alla människors längtan, den framtiden har redan börjat i och med Jesu uppståndelse. Och detta är tydligt till exempel i Romarbrevet kapitel 8. Jag vet inte om något av det jag säger är begripligt för er. Det ser inte så ut. Men då får vi ta det några gånger till. Jag ska väl predika här i 10-20 år till. Vi liksom får hitta någon rytm. Så här står det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 19 tar vi. Romarbrevet kapitel 8 och vers 19. Och det finns en del konstiga ord här som ni inte använder, men haka inte upp på det utan ta den stora poängen. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi kan stanna där. Alltså tanken är att på samma sätt som en människa när den kommer till tro får kontakt med Gud. Det är detta som är kärnan i kristen tro. Alltså att Vi är inte längre andligt ensamma, utan vi kan få kontakt med Gud. Vi får bli Guds barn. Vi får komma till tro. Vi får kalla oss för kristna. Så förnyas vår inre människa. Alltså vi får en inre kontakt. Men det är ju inte så att man för den sakens skull slutar att bli gammal. Man slutar inte att bli sjuk. Man slutar inte att åldras. Alltså det Gud har gjort är att han liksom räddar vårt inre. Men skapelsen väntar fortfarande på att vara med om samma sak. Precis så stod det ju. Alltså att skapelsen väntar för att få befrias på samma sätt som vårt inre har räddats. Alltså på samma sätt som en människa kan uppleva, jag har kontakt med Gud, jag får tro på Gud, jag får vara med Gud. Så längtar hela skapelsen efter att få vara med om samma sak. Och detta är så viktigt därför att vi människor är ju både en andlig varelse och en del av skapelsen. Därför är det ju möjligt att vi samtidigt kan uppleva någon slags lidande samtidigt som vi känner glädje. Och precis i den här dubbelheten mellan att på ett andligt sätt så finns det en räddning medan skapelsen fortfarande bryts ner, så lever vi då. Men detta är så att säga inte slutet, utan poängen med Jesu uppståndelse det är att underifrån så har detta nya börjat hända. Och det är det som vi är med om varje gång till exempel ett under eller mirakel inträffar. Varje gång de här vanliga lagarna om nedbrytande bryts. Alltså en människa upplever att man blir helad, att man kroppsligt sett blir förvandlad. Då är det som att framtiden sipprar in i vår tid. Och vi får smaka av det som kommer att hända sen. Det är inte färdigt. Och därför säger Jesus att Guds rike liksom håller på att sprida sig. Och det som jag tycker är så viktigt med den här tanken. Det är att man kan hålla ihop de här två sidorna. Att man samtidigt kan hjälpa människor att få kontakt med Gud. Att komma till tro. Det som den ena sidan gör bra. Samtidigt som man självklart vill vara en del av den nya skapelsen. Alltså man vill samtidigt kämpa för rättvisa, för att alla människor ska få det bättre. Man vill naturligtvis vara med och kämpa mot saker som hemlöshet, mot att människor inte har ett värdigt liv. Därför att det är en del av Guds förnyelse av skapelsen. Därför den sämsta formen av kristen tro, det är den som säger att Guds rike är bara i framtiden. Och därför spelar det ingen roll om vi tar hand om miljön. Det spelar ingen roll om vi tar hand om varandra. Bara vi hjälper så många människor på bussen så klarar de sig. Eller den andra varianten när vi säger det spelar ingen roll om människor får kontakt med Gud. Det spelar ingen roll om vi tillgodoser deras andliga behov. Bara vi förverkligar en politisk vision av Guds rike. Men då har man inte förstått den nya skapelsen. Då har man inte förstått att det är precis när vi håller ihop de här som vi också kan få kraft. Att kunna förverkliga detta. Att få kraft att göra detta. Och det finns många saker som har påverkat mig. Men för ungefär ett år sedan lyssnade jag på en kille som hette Gary Haugen. Och han var en extremt framgångsrik advokat. Jobbade i USA. Och han drabbades av den här insikten. Jag har jobbat för många av de politiska organisationerna, jobbat för flera stora företag, jag har lett stora brottsmål. Han var ungefär 40 år, det är då alla får sin livskris. Och så tänker han, vad kan jag göra med detta? Och då startade han någonting som hette Justice Mission, alltså en slags rättvisemission. Där han sakta men säkert började bygga upp ett advokatkontor som idag är ganska stort och har ett hundratal anställda. Och som hjälper människor över hela världen som inte får någon rättslig hjälp. Och han visade bilder och berättade om exempel på exempel. Hur olika kvinnor som hade blivit våldtagna i Kenya. Barnprostitutionssituationen i Pakistan. Barnslaverisituation i Afghanistan. Och så vidare och så vidare. Och han förklarade att för mig handlar detta så mycket. Det är precis samma händelse som när jag går till kyrkan och lovsjunger Gud. Alltså det är precis samma rörelse i mitt liv. Därför att de här sakerna hänger ihop. Och han lyckades förklara detta på ett så fantastiskt sätt. Så jag tänkte att jag tror att många av oss har missat detta. Alltså att frågan om rättvisa. Frågan om den det är att ta del i den nya skapelsen. Det är liksom att delta i lovsången. Att det är ett sätt att fira gudstjänst på. När man lyckas hålla ihop de här två sidorna. Och han berättade historia efter historia. Och hur många människor som också genom att vara med och hjälpa till i detta. Hade fått sina liv påverkade. Och därför är, när vi nu närmar oss julfirandet. Och vi ska göra allt detta. En del tycker det är fantastiskt. Andra tycker det är hemskt. Och de flesta av oss tycker nog att det är sådär lite lagom trevligt. Så är det budskapet i detta. Att låt de här två sakerna få hänga ihop. Alltså låt kampen för rättvisa få hänga samman med lovsång och tillbedjan. Och känn att du är med och förverkliga Guds rike här på jorden. Om några minuter så ska vi fira nattvard tillsammans. Bryta brödet och dela bägaren. Och nattvarden är också två saker. Det är en påminnelse om att Gud har dött för oss. Och att vi får ta emot detta som en gåva. Men det är också, och det är det som vi läser i de här orden. Att vi firar detta till dess han kommer tillbaka. Det är också en påminnelse om den framtida måltiden. Himmelriket liknas vid en måltid. Och att på samma sätt som också i nattvarden så är det framtiden som sipprar in. Som får vara med och förverkliga det vi gör. Och därför så är nattvarden också en del i den här kampen att hålla ihop. De här två sakerna. Därför att det är en måltid som påminner oss om den framtida gemenskapen. Och det är ett sätt där vi får hämta kraft till den här kampen. Låt oss be en bön. Herre, du ser alla oss som sitter här inne. Och du vet vad vi funderar på och tänker och brottas med och känner på olika sätt. Men Herre, jag ber att det som har talat till vårt hjärta, det som vi tänkte, det där, det är någonting för mig. Att vi ska få ta med oss det vidare i våra liv och att det ska få bära frukt. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.